Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens högmässotext på den 14:e söndagen efter trefaldigheten, andra årgången. Så skriver evangelisten Johannes i det 5:e kapitlet och från den 1:a versen. Därefter inföll en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska heter Betsaida, eller Betesda. Den har 5 pelargångar och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och visste att mannen hade varit sjuk så länge, sa han till honom: "Vill du bli frisk?" Den sjuke svarade honom: "Herre, jag har ingen som leder mig ner i dammen när vattnet kommer i rörelse, och när jag själv försöker ta mig dit hinner någon annan före mig." Jesus sa till honom: "Stig upp, ta din bädd och gå." Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Men det var sabbat den dagen, och judarna sa till mannen som hade blivit botad: "Det är sabbat, du får inte bära din bädd." Han svarade dem: "Den som gjorde mig frisk sa till mig: ta din bädd och gå." Då frågade de: "Vem var det som sa åt dig att du skulle ta din bädd och gå?" Men han som hade blivit botad visste inte vem det var. Jesus hade nämligen dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. Senare träffade Jesus honom på tempelplatsen och sa till honom: "Se, du har blivit frisk. Synda inte mer så att inte något värre drabbar dig." Mannen gick då till judarna och sade att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Dagens text berättar om en sjuk man som låg vid Betesda-dammen intill fårporten i Jerusalem. Vet ni att i flera hundra år så visste man inte var Betesda-dammen låg. Men för 40 år sedan så grävde arkeologerna fram Betesda-dammen i Jerusalem med sina 5 pelargångar. Precis som många andra dammar i Jerusalem är det egentligen en källa som är förbunden med underjordiska vattenreservoarer under kullarna utanför och runt Jerusalem. Och flödet ifrån vissa av de här källorna kan variera, öka och minska plötsligt. Och det sker ju lite oregelbundet. Och tydligen så hade man kopplat vissa föreställningar kring just den här vattenkällan. Det var inte så ovanligt att man hade också sådana tankar här i Sverige för inte så många år sedan. Ni vet att man vallfärdade till hälsokällor och hälsobrunnar för att bada i dem. Och så byggde man upp, eller framförallt kanske dricka ur dem, men även bada i dem. Och så byggde man upp olika kurorter här i Sverige kring hälsobrunnar. Och kring just den här Betesda-dammen så hade tydligen föreställningen växt fram att när vattenståndet steg och det bubblade upp så hade dammen en särskild helande kraft. Det står inte att mannen i dagens text legat vid dammen i 38 år. Men det står att han hade varit sjuk i 38 år. Och texten berättar att det var en av judarnas högtider. Det var kanske därför att han fann anledning att färdas dit. Vi läser att mellan pelargångarna låg många sjuka, blinda, halta och lama. Så situationen var att här fanns en hel skara med sjuka människor. Och i den skaran väljer Kristus ut en. Han tömde inte de 5 pelargångarna på sjuka. Han helade inte innan alla inom synhåll eller inbjöd dem att komma så att han kunde lägga händerna på dem. Han gick bara till denne ende man. Den stora behållningen av den här historien har vi i att den uppenbarar sanningen om oss själva och om Kristus. Om vi tänker efter så är vi ju alla i viss mening svaga, sjuka och hjälplösa andligt sett. Vi behöver alla hjälp av Kristus. Och vi kan därför tänka oss in i mannen vid Betesda dammen i hans situation. Kristus frågar mannen: vill du bli frisk? Vi kanske tycker att det är en onödig fråga. Men Kristus, han frågade aldrig någonting onödigt. Det är nödvändigt att rannsaka sig själv. Vill jag ha hjälp? Ett stort problem idag är att många människor inte har nått fram till insikten av att vara totalt hjälplösa andligt sett. Och inser man inte det, då frågar man inte efter hjälp. Man är inte beredd att ge upp alla egna ansträngningar. Man vill försöka på egen hand. Men Gud vill genom sin heliga lag bringa oss till insikten: jag kan inte hjälpa mig själv. Jag ger upp. Jag har inget hopp. När jag ser det, då förstår jag att också jag behöver hjälp. De allra flesta människor erkänner att man faktiskt syndar. Men när det kommer till kritan så vill man balansera det onda med allt gott som man faktiskt gör. Ni vet att religionen bygger ju på tesen att det inte är så illa ställt med människan att hon inte faktiskt kan försöka på egen hand. Men kristendomen förklarar att det är totalt hopplöst. Det är ett fullkomligt hopplöst företag att försöka ta sig till himlen på egen hand. Det var en insikt som Lina Sandell hade. Hon sjunger i en av sina sånger så här: min redliga bättring, mitt nit och min tro, min ånger, min bön och min lydnad. Se där var i hjärtat försökte få ro. Se där var jag sökte min prydnad. Men aldrig den lydnaden provet och höll. Och sten efter sten från den byggnaden föll. Den blev ingen stege till himlen. Och under allt detta stod Jesus så huld och ropade till mig så trägen: se, jag har betalt din omätliga skuld. Jag ensam är vägen. Ja, jag har förvärvat och återlöst dig. Säg, vill du ej låta dig nöja med mig, den nya, den levande vägen. Den vägen mig syntes i början så lätt, så många den ännu lär kalla. Men när man försökt alla övriga sätt och kommer till korta på alla, då ska man och slutligt sig finna därvid. Att ha ute i Jesus alena sin frid och blott genom honom bli salig. Det var fin. Vad säger Kristus till mannen som har förlorat allt hopp? Så han: kom igen, jag ska hjälpa dig till dammen nästa gång. Vattnet bubblade upp. Nej, han gav ingen hjälp till självhjälp. Han sa inte: håll ut, en dag ska du klara det. Han dekorerade inte madrassen med blommor och lovade 2 mål mat om dagen för att göra livet bättre. Vad säger Kristus? Han befaller mannen att göra någonting som han har försökt i 38 år. Jesus sa till honom: stig upp, ta din bädd och gå. Det här är ju fantastiska ord. Jag har läst några reformerta predikningar över den här texten. En intressant sak med de här predikningarna, det är att man ägnar en hel massa utrymme åt att prata om den här mannens tro på helande och hans vilja att agera i tro. Någonting som texten inte säger ett enda ord om. Mannen är oförmögen att gå. Och Kristus säger: stig upp. Och i nästa vers så läser vi kort och gott: genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Somliga har alltså menat att mannen här agerade i tro. Så kom helandet. Men texten säger att det är precis tvärtom ordning. Han blev frisk och tog sin bädd och gick. Hur kan Kristus uppmana en människa att göra någonting som hon inte kan? Den logiska människan kan naturligtvis inte tänka sig att Kristus ger någonting utan att först fråga oss. Först måste man vilja, sen måste man samtycka och sen kan man hjälpa till, agera med Guds hjälp. Men var den sjuke mannen vid Betesda en man som väntade på ett helande av Kristus? Låt oss gå tillbaka ett par verser. Då Jesus såg honom ligga där och visste att mannen hade varit sjuk så länge, sa han till honom: vill du bli frisk? Den sjuke svarade honom: herre, jag har ingen som leder mig ner i dammen när vattnet kommer i rörelse, och när jag själv försöker ta mig dit så hinner någon annan före mig. Mannen väntade inget helande av Kristus, utan han hade tänkt ut en alldeles egen väg för att bli frisk. Orsaken till att jag inte blir frisk, det är att andra tränger sig före mig. Jag har ingen som leder mig. Förklaringen låg hos alla andra. Jag har ingen som leder mig ner i dammen. Visst är det väl ett typiskt mänskligt sätt att resonera. Om vi applicerar det här på oss själva. Skulden ligger utanför mig. Den ligger hos andra. När Gud frågade Adam, kommer ni ihåg, varför han var olydig, så svarade han: kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Och när Moses frågar sin bror Aaron varför han tillät israeliterna att dyrka en guldkalv, så svarar han ungefär så här: folket pressade mig att göra det eftersom du var borta så länge, Moses. De ville ha gudar av kananéerna, så jag bara kastade deras guld i elden och så blev den guldkalv. Ungefär så står det faktiskt i Andra Mosebok 32:21. Skyll på Moses som dröjde. Skyll på folket, skyll på kananéerna. Jag skyll till och med på elden, men skyll inte på mig. Kung William av Potsdam, han besökte en gång ett fängelse i England. Och varje fånge fick träda fram inför honom och plädera sin sak. Och varje fånge trädde fram inför honom, ställde sig på kö och fick komma fram inför honom. Och alla fångar hävdade sig vara oskyldiga och ville bli släppta. Alla utom en. Kung William sa till vaktchefen: släpp genast ut den här skyldige mannen ur fängelset, så han inte har dåligt inflytande på alla dessa andra oskyldiga. Vi människor, vi har ju ofta väldigt svårt att ta ansvar för våra egna handlingar. Vi skyller på uppväxt, miljö, arv, andra människor, omständigheter, allt utom oss själva. Men det är befriande att släppa, bara släppa allt som vi klamrar oss fast vid och bara säga: jag är skyldig. Nåd är ju inte till för oskyldiga utan för skyldiga. Kristus har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Kristi ord: stig upp, ta din bädd och gå, det är ingen instruktion, det är ett skaparord. Vi vill så gärna leta efter en mänsklig respons i den sjuke mannen, hos den sjuke mannen. Men texten ger oss inget. När Kristus ger oss liv så vilar kraften i hans ord. Det fanns ingen respons i den döda materian när Gud sa var det och skaparordet frambringade liv. Framför den sjuke mannen står Kristus, den evige Gudasonen, som frambringat universum med sitt ord. Och skriften har ju beskrivit honom. Han sa och det blev till, han befallde och det stod där. När Kristus uppmanar oss att tro, så förutsätter han aldrig att vi kan prestera en tro själva. När han befaller oss att omvända oss, så vilar inte kraften i vårt eget hjärta. Kraften vilar i hans ord. Jesus sa till honom: stig upp, ta din bädd och gå. Det är ingen prövning av tron. Mannen visste inte ens vem Kristus var. Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Nu är situationen förändrad. Borta var tanken på att det enda bekymret han hade i livet var att ta sig ner till poolen. Det var sabbat den dagen och judarna sa till mannen som hade blivit botad: det är sabbat, du får inte bära din bädd. Han svarade dem: den som gjorde mig frisk sa till mig, ta din bädd och gå. Nu var mannen motiverad att ge Kristus äran. Han sa inte så här: jag gav mitt bifall, jag tog emot. Nej, hans budskap är: den som gjorde mig frisk sa till mig, ta din bädd och gå. Han ger Kristus hela äran. Och än idag så ljuder Kristi mäktiga skaparord när vi döper i den treenige Gudens namn, när vi använder Kristi instiftelseord vid nattvarden och när evangelium predikas, tro på Kristus. Genom dessa mäktiga verktyg ger oss Gud den tro som säger: Kristus har försonat alla mina synder. Han har förlåtit mig för allt som skiljer mig från Gud. Han har gett mig sin egen rättfärdighet som en skrud och klädnad. Den frälsande tron ger Kristus all ära. Borta är tanken på alla mina fåfänga ansträngningar, mina försök att blidka Gud, mina tafatta undanflykter och försök att skylla på omständigheter, arv, miljö och andra människor. Den som gjorde mig frisk sa till mig, ta din bädd och gå. Kristus har förlåtit mig. Jag är nu hans barn. Sängen ligger inte kvar. Det finns ingen reträttväg till Bethesda. Den tar vi under armen. Vi vill inte återvända till lagens ömkande, till vår egen kamp. Vår berömmelse heter Kristi kors och blod. Då frågade de: vem var det som sa åt dig att du skulle ta din bädd och gå? Men han som hade blivit botad visste inte vem det var. Jesus hade nämligen dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. Lägg märke till att Kristus inte skapade en stor uppståndelse kring helbrägdagörelsen. Han reste inte upp plakat kring den. Han försvann i folkskaran. Ofta manade han folk att inte göra en cirkus av underverken som många människor gör idag. Folk är naturligtvis alltid intresserade av det spektakulära, det uppseendeväckande. Men sånt för ofta uppmärksamheten bort från underens innehåll som vill föra till Kristus själv. Sedan träffade Jesus honom på tempelplatsen och sa till honom: se, du har blivit frisk. Synda inte mer så att inte något värre drabbar dig. Kristus var inte bara intresserad av mannens fysiska hälsa utan också hans andliga. Men man ska ju vara försiktig med att dra mer slutsatser av den här texten än själv tillåter. En del spekulerar om det kunde varit en moralisk synd som var orsak till hans handikapp. Men det står faktiskt inte så. Kristus säger bara: synda inte mer så att något värre drabbar dig. Det värsta som kan drabba en människa, vad är det för någonting? Jo, det är att man går evigt förlorad. Lever vi som om synden inte vore något problem, så kommer vi också att gå evigt förlorade. Låt oss precis som mannen i berättelsen hålla oss till Kristus alena. Tro att han har kommit för att frälsa syndare, för att ge oss förlåtelse. Då kan vi hela vårt liv påminna vårt kött, vår syndiga natur: synda inte mer. Man gick då till judarna och sa att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Vers 15. Plötsligt är det för mannen som om judarnas fientlighet inte längre är ett problem. De hade ifrågasatt mannen för att han släpade på sin säng på sabbaten. Man kanske skulle tänka sig att det skulle ge mannen en orsak till att ligga lågt. Tvärtom, han söker upp dem för att berätta om Kristus. Mannen gick då till judarna och sa att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Gud har genom budskapet om Kristus gett oss andligt liv. Låt oss alla gå ut i världen och berätta om Kristus. Berätta om honom som tar emot oss, upprättar oss, förlåter oss och skänker oss barnaskap hos Gud. Amen. Låt oss bedja. Tack kära himmelske fader för berättelsen om mannen vid Betesdadammen. Tack för att du genom den här berättelsen har visat oss på vår hjälplöshet och att du har visat oss att den enda hjälpen finns hos Kristus. Herre, vi ber dig, hjälp oss att inte söka efter den här världens usla brunnar, utan söka hjälpen hos den enda som kan hjälpa, Kristus Jesus, vår frälsare. Amen.